Tjoho!
Tjoho på dig själv du, Thomas. Vi är lite sena, vi lovade ju 10.00 men teknikaliteter. Studiomannen hade inte riktigt koll på grejerna. Eller grejerna krånglade ska vi säga.
Ja, allt kan hända i direktsändning som vi brukar säga.
Ja, det gjorde det. Så, det gjorde men det. Nu hoppas vi att vi är med i varje fall där ute i stugorna eller på arbetsplatserna eller på cykeln eller var ni än befinner er.
Mm. Och du som lyssnar på den här som en helt vanlig podd tänker, vad 17 pratar de om nu plötsligt? Mm.
Och vi pratar ju om att vi kör de här sändningarna numera live en gång så att säga. Ibland är det på kvällstid, den här gången en onsdag den 4 oktober, kanelbullens dag. Bland annat kanelbullens dag, det är många som passar på att fira just den här dagen av någon konstig anledning. Men vi kör ju live 10.00, lagom till förmiddagsfikat.
Just det, och håller på en stund med lite ditten och datten.
Mm, mest datten tror jag va?
Ja, jag måste städa en grej på själva spellistan så att om du pratar lite.
Ja, då snackar jag på lite grann. Var kom? Det kommer ju vår lyssnartävling såklart. Vi har ju Magnus Lager som har gjort en resa den här gången. Ibland gör han korta resor, ibland gör han lite längre resor. I det här fallet är det ju en lite längre resa. Han kommer att snacka lite grann. Vi kommer också liksom ge oss in i politikens värld lite grann kanske. Vi kommer att prata där om det här med elcyklar, vad vi tror om det och så vidare. Jag kommer också nämna lite grann om det här förslaget om att ge alla ungdomar busskort på sommarlovet och ja, ni förstår ungefär vad vi kommer tycka om åtminstone det senaste.
Man kan ana det redan nu.
Ja, man kan faktiskt göra det. Ja. Sen har vi lite grann egna cykelupplevelser att redovisa. Jag har ju varit på Mallorca. Se vad brunbränd jag är.
Ja, men jo, men det syns att du har varit på varmare breddgrader då. Solen har tagit lite.
Ja, i förrgår var jag jättebrun. Ja, precis. Ja, och sen har du varit ute och hojat igen.
Ja, jag har varit ute och hojat. Jag har ju hojat med motor. Alltså, till Italien och tillbaka.
Ja, okay.
Men igår, alltså det har ju varit lite halvdassigt väder, men så igår så blev det liksom ett sånt här break med molnen och jag kände att jag behövde ha ett break i min skalle. Och det vet vi att det allra bästa sättet är att sätta sig på cykeln.
Mm.
Så jag gjorde det. Och så vi kan prata lite om den här cykelturen, för det, frågan är om den existerade eller inte.
Oj då, det är filosofiskt.
Ja, men det blev så, för att jag tänkte så här, jag cyklar iväg en sväng på grusvägen här borta, och så cyklar jag till mitt kantarellställe. Okay. Alla människor med självaktning har ett eget sånt där svampställe.
Ja, jag har också ett. Jag har inte besökt det i år tyvärr.
Ja. Nej, men jag har ett som jag besöker lite då och då. Ett helt fantastiskt ställe. Man åker in en bit i skogen och så mellan några ställen så svänger man av till höger. Och så efter, vad kan det vara, 100 meter så är det som en liten sån här inäga. Förmodligen har det varit någon äng där som kor har gått och betat på för länge sedan. Och nu håller naturen på att ta över där, så den här ytan, den blir mindre och mindre och det blir mer och mer sly och det är björkar, det är någon enbuske i kanten. Och så precis i den, vad blir det, östra sidan av den här inägaren på mitt svampställe så finns det resten av en stenmur. Och där kan man sitta och fundera mellan det att man går runt bland tuvorna och letar kantareller.
Okej, hittar du några?
Den där frågan dyker upp hela tiden om det där svampstället. Mm. Och då säger jag att nej. Det är grejen att jag har aldrig hittat en enda svamp. Jag besökte svampstället i 30 år snart. Jag har aldrig hittat en enda svamp.
Nej, det är ett bra kantarellställe.
Det är det. Då säger min fru, men hur kan du kalla det för ett svamp? Det finns ju ingen svamp där. Ja, fast det är ändå liksom själva känslan tycker jag är helt fantastiskt. Det är som på bild. Mm. Och då kommer jag in på min cykeltur. Om den överhuvudtaget existerade eller inte. Alltså jag tar ut cykeln. Sätter mig på den och cyklar iväg och passerar avfarten till svampstället och kör en bit och sen upp på en annan väg och sen efter, ja men en, vad kan det vara, 4-5 kilometer så vänder jag och så cyklar jag ungefär samma väg hem igen. Grejen är att jag hade ingen mätare. Alltså jag vet inte hur långt det var. Jag har inte ens kollat på min telefon som automatiskt loggar allt man gör. Hur långt det var. Jag vet inte hur länge jag var ute. Jag vet inte hur fort jag cyklade. Jag vet inte om jag utvecklade några watt. Jag vet inte om pulsen steg, jag har ingen aning. Jag vet bara att jag satt och tänkte på just ingenting och att jag var helt välrensad som kantareller i en korg när man kommer hem från skogen när jag kommer tillbaka.
Var du ombytt då? Vet du det?
Det vet jag att jag inte var.
Nej, du var inte ombytt.
Jag var inte ombytt. Nej, utan jag bara kände att jag måste ha ett break. Och det bästa sättet det är faktiskt att ta cykeln och cykla iväg.
Ja, därför borde alla ha en cykel alltså med sig på arbetsplatsen om man behöver ett break när man har mycket att göra och man behöver fundera och så vidare. Och det har vi pratat om många gånger, liksom, att det är ju den bästa rensningen. Och man löser ju många problem. Mm. Alltså, så att man kan ju säga att man jobbar ju när man cyklar.
Ja.
Också. Så att, att jobba är inte bara vid skrivbordet eller vid maskinen eller vilken typ av jobb man har, utan man löser väldigt många saker just liksom under en cykeltur.
Ja, och jag tror, alltså jag läste för, kan det vara något halvår sedan, en artikel som handlade om att vissa aktiviteter, där bland annat ingick motorcykelkörning som ett sätt att man ökar liksom den kognitiva förmågan hos hjärnan. Det är så många såna här synapser och det blir nya kopplingar. Och sen så beskrev den här forskaren varför just det skulle bidra. Och säga, men det här är exakt samma saker som när man cyklar, bara att man inte trampar när man kör motorcykel. Det är exakt samma grej. Så jag tror att det är precis det som händer. Att det är någonting med synapserna som liksom drar igång. Som det, man städar helt enkelt.
Man städar på kontoret, ja. Ja. Precis. Det var ju som en gammal cykelkompis till mig sa när vi började prata liksom lite matematik en gång i tiden. Och då sa den där Pythagoras sats, nej, den har nog blåst ut på någon gärde i Västergötland. Den var cyklar, ja. Man kan glömma saker när man cyklar också.
Det kan man absolut göra. Och ibland kan det vara
bra att glömma saker.
Pythagoras sats vet jag inte om det är bra att komma ihåg eller inte. Men...
Nej, men det kan vara bra att glömma massa elände, ja, kan man säga. Ja. Och börja tänka nytt, tänka om.
Ja.
Efter sitt reflekterande.
Ja, och jag tror att det har någonting att göra med det här när man, alltså, när man balanserar det. Alltså, det är så nära. Mm. Det finns två aktiviteter som är så nära att flyga man kan komma, tror jag. Fast vara på marken. Det ena är cykling, det andra är långfärdsskridskor. Alltså där man på något sätt lösgör sig från gravitationen. Mm.
Och det är mina favoritsysselsättningar. Ja. Det är ju snart skridskoväder. Det är ju åtminstone 4 oktober nu.
Ja, jo, jo.
24 oktober är min debut i Närke på skridskor. 2004 tror jag att det var.
Ja, var det på Vinterstadion?
Nej då, det var på Krampjärn utanför Nora.
Okej.
Okay. Mm, ja. Men så kallt ska vi inte behöva ha.
Nej.
Hoppas
nej.
Jag. Verkligen inte.
Nej, men januari då tycker jag okej att åka skridskor, men fram till dess vill jag ha milt.
Ja, det låter bra det. På tal om milt, har du några gråtmilda låtar? Ja,
jag har en gråtmild historia här. Ja. The leaves are changing. Passar väl bra?
Det passar ju perfekt så här år. I need a leaves are changing.
Changing with Lindsay Lou and the Flat Bellies.
Mm. Du väljer musik med omsorg.
Ja, men det är klart. Alltså när man har chansen att bestämma, ja, då får man ju ta den.
Undrar jag hur mycket många olika artister du har valt genom åren.
Oj, ja, nej, det går inte.
Det går inte att spekulera i.
Nej, nej, det gör det inte.
Men hon var ny för Cykelradio, va?
Ja, henne har vi aldrig spelat.
Nej, jag känner inte igen rösten.
Nej.
Jo, men din cykeltur där som du pratade om. Jag var ju på Mallorca förra veckan faktiskt, liksom så här, på hösten. Och Mallorca, det vet jag att jag har pratat om tidigare, Cykelradio. Jag var ju där första gången och åkte cykel redan 1971. Och på Facebook, det är sånt där som en del av oss använder. Du har talat om, du är ju inte längre med. Nej. Det finns en grupp som heter Cykelsport 60, 70, 80 och 90-tal där man kan dela en massa meningen. Och då såg jag att Bernt Nordin, tror jag, hade lagt ut här liksom, vem var först av oss på Mallorca på träningsläge? Han hade varit 4 veckor, tror jag det var, på träningsläge på Mallorca 1965. Alltså över 50 år sedan, så det har cyklats på Mallorca genom åren väldigt mycket. Hur som helst, på den tiden, ja, 60-talet och 70-talet, det var bra på Mallorca att cykla då. Det var inte så mycket trafik överhuvudtaget. Nu är det massvis med trafik även på Mallorca. Men vad fint de har gjort och vad bra de har gjort för oss cyklister. Det finns ju mängder av vägar att cykla på. Man behöver knappt se en enda bil på sina rundor och... man kan välja berg och man kan välja slätåkning och så vidare. Så det var liksom lite balsam för själen också att få en 5 dagars cykelåkning. Och jag passade på att hyra cykel också. Jag har ingen sån här hård väska, så jag släpar inte den. Och det är ju inte bara som att man ska släpa väskan på flyget. Ja, det behöver man ju inte ens släpa den. Det lämnar man ifrån sig. Men det är ju att man ska ha den i bilen också. Och då måste man ju ha en gigantisk bil om man ska ha ett partner att cykla med. Så det klarar jag ju inte av. Med våran bil kan jag inte ha 2 cykelväskor utan... passar bra att hyra, det kan man göra. Ganska så enkelt, och fina cyklar finns det också. Mallorca är tipset även på hösten, så att säga. September, oktober och kanske också en bit in i november, tror jag att det är perfekt. Mm. Sen träffade jag en av våra på hemresan, satt bara några rader framför mig, en av våra bästa cyklister genom tiden, Thomas Löfqvist.
Mm.
Helt plötsligt så var han där också, men då, och han var första gången han var på Mallorca, om det inte var november, december eller januari. Okay. Han hade bara varit där liksom. Han tyckte det var fantastiskt.
Mm. Var det mycket folk då?
Ja, då, jättemycket folk såklart. Men inte lika många som cyklar på hösten som på våren. På våren är det ju liksom...
ja, det är hysteriskt. Det är hysteriskt mycket.
Ja, hysteriskt mycket. Det, så det var det definitivt inte. Men man såg ju cyklister typ var 10:e minut varje fall.
Mm. Många åker på den här typen av resor. Liksom organiserat. Man köper in sig på någon gruppresa. Mm. Så då. Men... du och din fru, ni åkte helt solo liksom.
Ja, vi har inte köpt in oss på några gruppresor, utan vi arrangerade det själva genom att köpa en flygbiljett och sen
och på en skala, hur mäckigt är det för den som inte har gjort det?
Nej, är du van att sitta liksom med internet, då är det inget mäckigt alls, utan då är det enkelt. Annars om du inte är van att vara på internet och inte van att betala dina räkningar och sånt på internet och göra betalningar och köpa saker på internet, då kan det kanske kännas lite läbbigt att göra på det viset. Nu är det så, då får man ju rodda med allting själv också. Då får man se till att man har en cykelkarta i det här fallet, och man måste ju ta en egen taxi eller kolla busstidtabeller för att ta sig från flygplatsen till lägenheten eller hotellet vad man har bokat. Och det finns ju mängder av sidor man kan boka det på. Man kan ringa direkt till hotellen också och boka rum och så. Så allting är ju möjligt. Men lite mäckigare är det ju än att bara liksom anmäla sig på en resa. Och på de här resorna får man ju också mycket tips. Man får ju ofta sällskap också av andra cyklister. Socialt är det mycket att vinna på att åka på resor, såklart.
Mm. Men det är inget oöverstigligt om man blir sugen.
Nej, det är definitivt inte. Inte om du liksom är van att vara på internet och handla lite saker på internet. Då är det inga problem.
Så bra. Ett litet tips där för den som...
ja, passa på även på hösten alltså att förlänga sommaren. Det är inte så dumt faktiskt. Vi sa det när vi var nere på resan här. Jag kanske ska ha lite mindre semester liksom på sommaren och lite mera på hösten egentligen för att förlänga just sommaren. För hur det än är, även om det är jobbigt att jobba så att säga, så är det lättare att jobba på sommaren, för då är det ändå massvis med ljusa timmar kvar när man kommer hem.
Ja,
alltså, man får ut rätt så mycket av en arbetsvecka på hemmaplan till fritiden också då, på ett annat sätt.
Och ser man ur ett cykelperspektiv så är man ju oftast i lite bättre form i slutet på säsongen.
Ja, precis.
Än vad
ja.
Man är på våren.
Ja, då är man folk där för att bygga upp formen. Ja, här kan man liksom leva liksom på gammal form så ja. Man kan få ut lite mer kanske. Så kan det vara naturligtvis, ja. Men nu blir det nog inte så mycket mer cykelåkning på resan för mig, utan nu blir det vardagscykelåkning igen. Och jag... Det här Bromptonen, alltså det som jag har pratat så många gånger om, den här folding bike eller vikcykel som man kan vika ihop. Jag har ju åkt jättemycket med på den i år när jag åkt tåg, och när jag också åkt bil och haft den med mig. Och nu var det så att på Mallorca då sa jag, vi ska ha haft Brompton med oss också. Det hade ju varit perfekt liksom. Om man slår upp och hyra sina standardcyklar då. Han har haft med sig sin egen Brompton och bara montera ihop den på 10 sekunder.
Nästan i handbagaget.
Ja, den gör ju inte riktigt det, va? Den är lite för bred för det, men det finns ju specialväskor, hårda väskor för Brompton, så där kan man ju smyga med lite kalsonger och strumpor, ja, så klarar man så länge.
De är inte riktigt lika hysteriskt stora som de här för vanliga cyklar, de hårda väskorna.
Nej, nej, den är ju jätteliten, så att den är perfekt. Jag ska nog köpa en sån och prova.
Ja. Jag såg att Brompton är visst på gång med en elvariant också.
Mm. Vart är världen på väg, va? Ja, alltså vi har ju sett en del tävlingscyklister, och senast häromdagen så var det någon fransk motionär som jag kallar det. Han var ändå 43 år, och då tänker jag att det var i alla fall ingen elitåkare som åkte dit på ett amatörlopp eller ett motionslopp för att han hade haft en motor i cykeln för att liksom kunna hänga med dem som är lite bättre. Det var ju det som var hans syfte med det. Men det är ju såklart fusk om du är med på tävlingar och har en motor, det är ju helt obegripligt för mig. Mm. Men sen är det ju alltså elcyklarna, de går ju som smör i solsken nu. Alltså cykelhandlarna, de som säljer elcyklar, de gnuggar ju naturligtvis händerna. Men jag är lite orolig för det här med elcyklarna av flera skäl. För det första är det ju så att förhoppningsvis att de som redan idag cyklar, att de går över på elcykel och får alltså mindre motion och mindre folkhälsa för att de istället går över på elcykel. Kanske kör de lite längre så att det kompenserar upp bara det. Men framförallt också hur infrastrukturen för de här relativt snabba elcyklarna, vi får ju knappt plats på cykelbanorna idag som det är, och helt plötsligt och vi får en kategori som inte är van nu att vara ute och cykla så mycket, ska komma och liksom blåsa förbi oss vanliga cyklister i hög fart. Det där oroar mig lite grann.
Men då säger en del, ja, men du vet, den där motorn hjälper ju bara till upp till, vad är det, 20 km i timmen.
Ja, men hur många cyklar 20 km i timmen alltså på våra cykelbanor? Det är ju bara vi flåshurtiga. De flesta ligger ju på en 13-14 km i timmen. Fortare går det ju inte.
Nej, och det framförallt tror jag också kan bli den här typen av konflikter, det är ju det är lite svagt upp för. Där det går tungt. Mm. För då kommer ju de här elcyklarna som skjuter ur en kanon.
De gör ju det, ja. Precis. Nej, men jättebra såklart att folk cyklar istället för att åka bil. Alltså elcyklar istället för att åka bil. Men alltså, har vi någon infrastruktur för att klara av det? Jag undrar, ja. Jag är rädd för att vi kommer få se en hel del olyckor. Mm.
Det känns som att det krävs mer av infrastrukturen än att man bara ritar ett streck på en trottoar och så skriver man cykelbana på ena sidan.
Precis. Satsningen nu var, om jag kommer ihåg rätt, var 350 miljoner på subventioner för elcyklar. Tänk vad mycket cykelbanor vi hade fått för 350 miljoner.
Mm.
Man kan tänka på många olika sätt.
Det kan man göra. Mm. Så att, det är kul att folk cyklar, ja. Men det kanske inte enbart 100% glädje över att det blir fler och fler elcyklar. Utan att någonting annat följer med på köpet.
Som nej, typ alltså det är kul att folk cyklar mer. Alltså. Det ska vi, och elcyklar är okej i det perspektivet. Men man kanske borde ha gjort det lite enklare för de som redan cyklar. Mm. Så att de kan, flera vågar sig ut på cykelbanan. För jag har hört ganska många faktiskt som inte vill cykla eller pendlingscykla därför att det är så farligt. Man upplever det så farligt. Och då blir det ju inte bättre om det blir ännu flera som dessutom är ännu snabbare och ännu mera ovana ute på de här cykelbanorna.
Nej. Och i regeringens budget nu då, så kommer man ju att ge ett elcykelbidrag upp till 25% av värdet på cykeln. Mm. Upp till, du kan få 10 000 spänn, du kan köpa en cykel för 40.
Ja, men vi då? Ja. Vi som har cyklat hela våra liv, när ska vi få någonting?
Hade du jobbat inom Örebro kommun, det gör du inte längre. Då hade du kunnat få ett förmånscykel. De har precis bestämt att anställda inom Örebro kommun ska få kunna plocka ut, alltså förmånscyklar. Man får välja en cykel och sen blir det ett avdrag på lönen.
Mm, men jag tänker, jag borde ju få någonting ännu mer.
Ja, ja. Nej, men alltså jag tycker på något sätt alla som köper en cykel borde väl få ett bidrag.
Ja, ja, man bidrar ju i varje fall. Ja, men det är mycket. Jag vet ju, jag har ju cyklat till alla möten genom alla år som kommunanställd. Har jag aldrig kunnat skrivit en reseräkning på det med hans kollegor då, som inte har orkat att cykla. De har både fått parkeringspengar och kilometer betalt för det. Så att, ja, jag tycker det är lite knepigt. Ja, men jag har inget svar på hur det ska vara.
För man kan tycka, vadå, ska ni ha betalt för att ni cyklar? Ja. Fast samtidigt man ser hur mycket samhället då subventionerar bilismen.
Mm. Precis.
Så kan man fundera, är det vettigt när vi vet då till exempel, alltså det kom en undersökning bara för några veckor sedan om hur mycket bättre folk skulle må om man, de som i Stockholm, en ganska stor andel av de som kör bil till från sina jobb, skulle faktiskt kunna cykla. Och hur mycket då pengar samhället skulle spara i form av minskad sjukvård till exempel.
Ja, det,
så det, det finns ju stålar att hämta, känner jag.
Det gör ju det när man börjar slå ihop olika saker och sådär. Men det som jag också tänkt på som har blivit bättre, men som skulle kunna bli ännu bättre. Alla ni, som kanske många av er som lyssnar här, är ju lite cykelbit, alltså, delar våra åsikter och sånt där. Men jag vet att man är för dålig på att uppgradera sig. Man är för dålig på att belöna sig själv av sina egna medel. Liksom att se till att man har riktigt bra cyklar och att man liksom låter dem servas. Och att man, framförallt nu så här års då, liksom, nu börjar det bli mörkt. Har man bra lampor och så vidare, det måste man ju naturligtvis ha. Det har de allra flesta som är vana cyklister. Men man slarvar kanske lite grann med kläderna. Alltså, de där har ju gått bra nu i 7 år. De går nog 1 år till. Men köp lite nytt så att det blir fräscht. För det här med kläder blir ju också bara bättre och bättre som anpassat, inte minst då för lite längre cykelpendlingar där man dessutom kanske måste få en dusch när man kommer till jobbet. Många arbetsplatser börjar också ordna liksom med cykelgarage och med duschmöjligheter och så vidare. Fler och fler anammar och gör det möjligt och underlätta för cykelpendlaren att också just cykelpenda året runt.
Som sagt, det där är ju som bra belöning till en själv, liksom att ja, men skit i den där gamla regnjackan som har hängt med sen.
Ja, som är sån där som inte andas någonting.
Nej,
va?
Ja,
utan det finns bra grejer idag som är betydligt skönare. Mm.
Och även de här andasprylarna, alltså tar ju slut till slut. Funktionen försvinner efter x antal år. Det blir inte så bra längre.
Nej, det blir ju inte det. Och det är samma där, alltså var noga med vad ni köper. För en del pratar mer om vilken kapacitet de har än vad de i själva verket har också.
Mm. Men jag måste ändå säga att den bästa sån där höstinvesteringen jag gjorde i cykelväg för några år sedan, det är en grej som håller fortfarande, och där jag köpte en riktig sån där värstingbelysning.
Mm.
Och det är så, alltså det är jag gillar inte när det är mörkt, men det är så kul att slå på den där lampan, för det lyser nog så in i bänken. Mm,
jag har också en sån där, men jag har inte använt den när jag har cyklat, men jag använde den i förrgår, gjorde jag, när jag skulle spika kabel. Ja, vilket ljus det blev helt plötsligt nere i källaren där.
Ja, men du testar där en grusvägen en mörk höstkväll, får du se.
Mm, det ska jag göra.
Det är en ny dimension åt cykling helt enkelt. Så kosta på en lampa, det är bra.
Mm. En riktigt bra lampa, ja.
Vind och vättar tassar tätt omkring mig. Skuggor smyger längs en esplanad. Ny för en som söker ro för sin grej. Över stopen, över bokens blad. Än en gång i regnet får jag se dig. Lösas upp i vimlet som en fe. Skymningsdofter glömda vill du ge mig. Och allt gott vår jord har kvar att ge. Motorvägen dunkar i mitt öra. Skalda skira sånger ska man göra. Vid de vilda gräsen under träden. Som en nu får liv av moder. Svep din gamla daffel tätt omkring dig.
Minns en fläkt av ljung och jobba bort. Men nog finns det också här någonting, säg, som har blommat i din döda stad. Ljuset flyr och natten kommer till oss. Skymda världar som har trängt sig på. Dämpar oss en tid och vad de vill oss. Ska vi nog så småningom förstå. Kampen står i dig i samma veva. Andra slåss för rätten att få leva. I sitt land och så den gula säden, som ännu ger liv åt moder jord. Fly in natten, lyktans ljus förför dig. Och vår tids sirener har förstått att du också dras till ljud som stör dig och förnekar liv som du fått. Men en tanklös min, ett antytt smycker, splittrar dig och mig tusen hål. Eller är det vin som vi dricker, bubblan steg och sprack på natt med troll. Du kan få min glömda sång och gråta. Du kan få min döda sträng och låta. Längs den långa mödosamma vägen som är kvar att gå på moder jord.
Ola Magnell var där med Höstkänning, samtidigt som en blek oktobersol strilar in genom rutan här på Jennebo Radio Studio, Studio Konstans.
Mm. Ja, hösten är ju verkligen här nu. Med bravur. Nu väntar vi ju vid novemberdisets vänner. Vi väntar ju på att november ska inträda.
Precis, vi har några veckor till. Sen är det högt tid i fyra veckor.
Ja, ja. Nej, man får ta det för vad det är, såklart, det här med årstiderna. Det är ju också det som är så häftigt. Det är mycket att längta efter. Och det är mycket liksom, när årstiderna förändras, får förändras, är man ju själv också på vad man kan göra och så vidare.
Ja, men visst. Ja,
så jag har ju faktiskt mitt första spinningpass för säsongen inbokat ikväll faktiskt.
Oh,
ja. Så hinner jag inte ut här under den här bleka oktobersolen, så då dyker jag upp på spinningen ikväll.
Mm. En som dyker upp i våran sändning nu här, det är Magnus Lager, som till vardags häckar utanför Norrköping i Åby. Han har ju varit med och berättat om allt möjligt här genom åren i Cykelradion. Men alltså, senaste gångerna så har det handlat lite grann om såna här korta små cykeläventyr. Man packar ett stormkök och en sovsäck och sen drar man ut till något vindskydd över natten och så hem igen dagen på såna här mini...
Ja, och hemma till frukost och såna här grejer.
Ja, men visst. Ja. Och så. Men nu, alltså, så har han ju varit iväg på en liten längre tur. Men ändå, det är en häftig resa, men det går väl ändå in kanske under sån här mini-äventyr, för det är högst görligt. Men han kan få berätta själv om vad det var han gjorde här alldeles nyssens.
Vägen till bergen går via Danmark. Det låter kanske som en krystad filmtitel. Inte väl vårt södra grannland förknippat med berg inte. Men det skulle kunna vara titeln på förra månadens cykeläventyr. Det hela tog sig faktiskt i början för ungefär ett år sedan när min älskade fru uppmärksammade mig på att 2017 års VM i landsvägscykling skulle gå av stapeln på andra sidan Kölen, närmare bestämt i bergen. Min frus lilla frö växte under året till en idé, cykla till cykel-VM i Norge. Här vill jag stanna upp och delge er en lärdom jag dragit från denna tur. Berättar man att man ska cykla från Norrköpingstrakten till Norge för en svensk, så skakar hen på huvudet och undrar om hissen verkligen går hela vägen upp. Säger man samma sak till en norrman, så svarar den, ja, det verkar koselig. Det är snabbt räknat 900 kilometer hemifrån till bergen. Jag insåg att cykla hela vägen fram och tillbaka skulle ta allt för mycket i anspråk och beslöt mig att återkombinera cykeln med allmänna kommunikationer. Planen blev därför att cykla till Göteborg och ta färjan till Fredrikshamn, cykla över norra Jylland till Hirtshals och ta ny färja till bergen. Efter VM skulle jag sedan cykla över Hardangervidda till Oslo för att därifrån ta bussen till Örebro innan jag cyklade de sista milen hem. Denna plan gav mig dessutom chansen att gå loss på två välfyllda frukostbufféer på de bägge färjorna. Jag tänker att jag snabbspolar förbi regnig grusvägscykling genom norra Östergötland, Vätternrundan bekanta riksväg 49, nedlagda banvallar konverterade till cykelbanor i Västergötland och småvuxen granskog och stränder i Danmark till själva höjdpunkten på resan. Avslutningshelgen på cykel-VM och 600 km vansinnigt vacker ockuperad cykling i Norge. Ni såg säkert själva tv-sändningarna från VM, folkfest i kvadrat, fantastisk stämning i fantastiska omgivningar. Beräkningarna inför VM sa 500 000 besökare, men jag läste att det varit närmare miljoner på plats. Helt galet. Helt galen var också bansträckningen på herrarnas individuella tempolopp med målgång uppe på byfjället Flöjen. Det var avslutningsvis så brant att många deltagare valde att byta cykel de tre sista kilometerna med genomsnittslutning på dryga 9%. Det var en backe jag betvingade med min 30 kilos långfärdscykel inte mindre än två gånger då jag hade bestämt mig för att ta nattlogi på hytten i Åsebu. Van från att sova i svenska vindskydd och liknande blev detta verkligen en lyxupplevelse. Golvvärme åt hållet, dessutom med en fantastisk utsikt över VM-staden cirka 400 meter under mig. Efter att VM-sagan var över så satte jag mig på cykeln för att trampa mot Oslo. Att under fyra dagar få cykla genom ett fjordlandskap och genom de norska fjällen i höstskruv, det är en helt fantastisk upplevelse. Om än en väldigt jobbig sådan. Från äppleodlingarna ut med Hardangerfjorden till rallarvägen skiljer det nästan 1400 höjdmeter. På min resa mot Oslo så samlade jag ihop nästan 9000 klättringsmeter. Får ni möjligheten att cykla hela eller delar av denna väg som minner av de människor som slitsamt byggde järnvägen mellan bergen och Oslo ska ni ta den. Cykel hyrde vid tågstationerna. Det vore alldeles utmärkt att cykla mellan någon eller några av dem. För mig var det en slitsam resa, framförallt från Myrdal till Finse, då sommarens regn hade slitit hårt på vägen som nu fått nytt och ganska löst underlag. Tillsammans med hård motvind och 500 höjdmeters klättring tog mig de tre milen nästan lika många timmar. Inte för att jag klagar dock. Jag fick med mig hem vyer och upplevelser som räcker gott och väl för en mörk och kall vinter. Jag vill avslutningsvis dela med mig av några erfarenheter från min resa. Norska mil är längre än svenska. Förutom den utmanande terrängen tvingas man ofta till omvägar då man som cyklist inte sällan ej får cykla i tunnlar. Plugga vägvalen. Kolla upp vad som gäller på vägsträckan du tänker cykla. Är det tunnlar? Går verkligen färjan och så vidare? Norsk cykelvägsskyltning lämnar en del att önska.
Norska bilister är i allmänhet hänsynsfulla. Så ta chansen att besöka vårt västra grannland på nästa cykelresa. Här är Magnus Lager för Cykelradion. Ha det!
Ha det! Mm. Cykling i Norge.
Cykling i Norge, fantastiskt. Det lät det.
Ja.
Men det var lite riskabelt så det här års varje fall. Men för väder kan ju vara både si och så. Nu hade de mycket guldväder verkligen på världsmästerskapen för att vara Norge. Det var ju ingen sommarvärme men ändå uppehåll och strålande sol en hel del dagar i varje fall.
Mm, alltså jag blev så förvånad för jag har varit i Bergen några gånger i mitt liv och alla gångerna har det regnat.
Och det är ju det känt för lite grann. Så att det här, min fru har varit i Bergen två gånger och bägge gånger har varit kalasbra väder.
Okay.
Jag har aldrig varit i Bergen. Ja.
Nej.
Så det var ju synd att jag inte var där då när det var VM. Jag borde ha varit där kanske men jag gjorde ju den bedömningen så att en vecka i september i spöregn. Alltså, nej, jag står över det.
Ja, ja. Mm.
Men det skulle jag inte ha gjort.
Nej. Men du, ska vi säga någonting lite kort då? Förutom vi tackar Magnus såklart för den här rapporten. Och den är inspirerande. Jag känner nästan att jag ska köpa packväskor på sig.
Ja, det är så varje gång när man läser eller hör någonting. Fredrika har vi inte med oss den här gången. Hon är i öknen och kör fort allt jämt i Sahara. Men vi hoppas att vi får tag i henne här nu när hon kommer genom ökenlandskapet där.
Just det. Då får vi säkert en rapport från henne, apropå packväskor. Men, men cykel-VM?
Det var ju en fantastisk upplevelse att följa på tv-bilderna, och de som jag har pratat med säger ju alla att det var ju också helt magiskt häftigt. Alltså norrmännen slöt ju upp på ett sätt som bara norrmän kan göra. Och alla norrmän har ju alltid flagga också. Mm. Alltså att det blev hysteriskt mycket norska flaggor. Men fina evenemang, bra tv-produktion för det mesta. Nu hade man ju oflyt på herrarnas lopp, alltså herrarnas linjelopp. Och tappa strömmen när det var 4 kilometer kvar. Så att det blev liksom stillbild från målområdet där när allt skulle avgöras. Men själva finishen fick man ju se då. Och för mig är ju höjdpunkten på VM är ju herrarnas linjelopp på söndagen, utan tvekan. Mm. Och Peter Sagan alltså var i täten på VM-loppet i 22 meter utav de över 270 kilometerna. Det räckte till att vinna en tredje gång.
Jag satt och kollade på en YouTube-kanal. Jag brukar titta på några killar som gör typ cykelradion fast på tv. Mm. Och de pratade just om Peter Sagan. Och sa, men hur kunde han vinna? Jag såg honom inte någon gång på hela loppet. Mm. Nej, precis. Man skulle kunna haft en tävling vem som såg honom flest gånger. Och ingen skulle vinna den tävlingen. För han syntes inte. Ja, just det. Det är det cykling går ut på.
Det är det det går ut på. Ja. Det går ut att vara först i mål. Och ta sig dit alltså på alla möjliga sätt som är bäst för en själv utifrån de kapaciteten man har. Han skrev in sig ordentligt. Det är den första cyklisten som har försvarat en VM-titel 2 gånger. Alltså 3 på raken för Peter Sagan. Det har ingen annan gjort i VM-historien. Han är nu uppe i ett litet celebert sällskap med 3 världsmästartitlar totalt i karriären. Ingen har vunnit 4 gånger. Sagan är bara 27 år gammal. Han kan mycket väl bli den första i historien att ha minst 4 VM-titlar. Men nästa år lär det bli svårt, är det många som spekulerar redan nu då. För då går det i Innsbruck, och den banprofilen är inte en banprofil som luktar Peter Sagan, utan det luktar mera bergsspecialister. Mm. Men med Dennis Peter Sagan, det vet man aldrig.
Nej, men han är ju alltså på alla sätt liksom gubben i lådan.
Ja, han är, alltså, han lever ju, han är ju taktiskt oerhört skicklig, så han lever ju på de andra cyklisternas taktik. Han är också enormt skicklig på att avancera i klungan i de lägena när man ska göra det. I den näst sista svängen när han sveper en 3-4 cyklister på ett imponerande sätt och sätter sig bakom Alexander Kristoff, det är liksom, det är där han grundlägger finishen som slutar med ytterligare en världsmästartröja. Mm.
Och den som då till äventyrs tror att det där handlar om lite tur och vara på rätt ställe, så kan man säga, nej, men då kan man inte vinna 3 VM i rad.
Nej, man vinner inga professionella VM med tur överhuvudtaget. Men sen kan man ha mer eller mindre liksom tur i vissa avseenden, men han är skicklig. Han är en värdig världsmästare, verkligen, Peter Sagan. Mm. Så att det var häftigt. Sen hade vi tempoloppet, både för herrar och damer och för juniorer och damjuniorer. Det var ju som hela veckan det pågick, det ena evenemanget efter det andra. Och alltid mycket folk, såklart alltid mest på helgen då, när linjeloppen skulle avgöras. Det var, damernas linjelopp var det längsta linjeloppet i historien som man körde, och
Emilia faller in på 9:e
plats. På 9:e plats, jättebra. Örebro-tjejen blir 9:a på VM, inte dåligt, definitivt inte med minst med tanke på att holländskorna så är enormt dominerande i damklungan för närvarande. Ja, det var bra gjort. Det var hennes främsta placering. Det är inte många som har blivit bland de 10 bästa på världsmästerskapen genom tiderna. Så vi lyfter på hatten för Emilia Fallin.
Det gör vi verkligen. Mm. Och så lägger cykel-VM till handlingarna.
Ja, vi lägger cykel-VM till handlingarna den här gången. Ja. Och vi tackar Magnus igen då, så att säga, för hans inlägg där som cyklade dit.
Ja, det är stort.
Det är stort.
Det måste man säga.
Men det går när man bara vill och man planerar och gör upp det där. Så går det tydligen.
Mm, cykla till Innsbruck. Alltså det är ju, om man tar färjan över till Rostock från Trelleborg, så är det 80 mil raka spåret.
Ja. Ja, raka spår cyklar man väl kanske inte. Säg att det är 90 mil då.
Mm. Mm. Ja.
Fina tyska vägar. Ja. Motvind. Om det är bra väder.
Ja, kan det vara.
Men då är det ändå bra väder, va?
Ja, absolut. Ja,
precis, sida mot hela vägen.
Ja, men det är ju härifrån till Trelleborg är det 45. Ja. Fast man kan göra som Magnus. Han tog ju buss, vissa, och färja och lite. Ja. Så det går ju.
Ja, och det är helt okej.
Ja. absolut.
Helt okej. Trevligt. Jo, vi har ju en lyssnartävling som vi ska förrätta liksom lottdragning på vem som vinner den här röda fina cykelradion-tröjan. Och så har vi en ny tävling på gång. Så det ska vi prata om lite grann. Jag skulle bara vilja säga lite grann också. Jag ska ge mig in i, det här, i politiken en gång till. Vi värnar ju om att så många som möjligt ska cykla så mycket som möjligt. Och då måste man lära det så tidigt som möjligt för att det ska bli en vana här i livet. Att man faktiskt ska liksom använda sig av cykel som ett redskap för att flytta sig mellan olika punkter. Men du var inne på det här lite grann, eller vi var inne på det här med subventioner för att köpa elcykel som ett sätt att få fler att cykla. Det tycker vi är bra att fler cyklar. Jag hade önskat i och för sig då att man kanske hade satsat lite mer istället på de som cyklar utan elassistans i första hand då. Det är min personliga åsikt. Men såg jag också någonstans här, nu ska man ge busskort till ungdomar, till fullt friska ungdomar som ska liksom på sommaren sitta och åka buss runt om i våra kommuner. Och det tycker jag också helt galet. De ska cykla eller gå eller springa mellan de olika ställena, ungdomar, i större utsträckning än att åka buss. För tittar vi på busstrafiken, alltså året runt, åtminstone det är inom min kommun Örebro, så är det ju mest ungdomar, alltså de som är rimligtvis är piggast och raskast som sitter och åker buss. Och jag förstår liksom inte hur man tänker. Man borde ju underlätta och göra det enklare och bättre för ungdomar faktiskt att cykla och gå till sina aktiviteter.
Men vad kallar de det politiskt? Signalpolitik. Man vill visa att vi satsar på ungdomar här i kommunen. De får busskort hela sommaren.
Ja, precis. Och det, då gör man, gräver en grop så att säga för dem. Det betyder att de kommer aldrig börja cykla. De kommer bli bilister istället och vara.
Men hur ska man göra som politiker då? Ska man, ja, vi satsar på ungdomar här i kommunen. Vi ger dem en cykelpump.
Ja, ger dem en subvention att köpa en cykel. Eller se till naturligtvis att det blir bättre för dem att cykla och säkra så att vi föräldrar kan känna oss trygga med att vi har våra barn och ungdomar ute på, liksom, på cykelbanorna. Mm. Det är som en trygghetsfråga i mångt och mycket det här handlar om faktiskt.
Visst är det det. Mm. Och tittar man då på många, vi har ju pratat om det förut också, att det finns ganska många föräldrar skjutsar i sina barn till och från skolan därför att det känns säkrare. Mm. Ja, tacka 17 för att det känns säkrare att åka bil, för det är så mycket bilar. Ja. Så att det är, om fler cyklade så skulle det bli säkrare av den anledningen. Mm. Det vore mindre biltrafik runt skolorna helt enkelt. Det skulle alla må bättre av.
Visst är det på det viset. Jag delar din uppfattning till 100%. Du, var gott kaffe du hade förresten.
Ja, bönor från Rwanda.
Ja. Ja, du var ju i Rwanda, det har vi pratat om tidigare också. Så att, ja, alltid gott med kaffe så här på förmiddagskvist. 11 kaffe.
11 kaffe är det. Ska du preppa en tävling?
Mm, det gör jag, medan du plockar fram lite grann.
Ja, vi fortsätter på
tombola.
Ja, ska vi köra musik? Nej, vi kan köra tombolan.
Vi kör tombolan och så kommer den nya lyssnartävlingen efter musiken.
Ja, just det. Och jag har ju skaffat en sån här slumpgenerator och den har sagt att nummer 11, och då har jag räknat här 8, 9, 10, 11. Det är alltså Fredrik Björk som visste att rätt svar på förra frågan var Mont Ventoux. Vad var frågan? Ja,
frågan var ju liksom på vilket berg som Tom Simpson slutade sitt liv i Tour de France. Det var ju på den 13:e etappen den 13 juli 1967 och han lär ha sagt som sina sista ord put me up on my bike. Mm. Tom Simpson som var världsmästare 1965 och var Storbritanniens främsta cyklist ända faktiskt fram till att Bradley Wiggins och Chris Froome och Mark Cavendish har slagit igenom, så var det ju just den Tom Simpson som är på ett tragiskt sätt kan man säga. Han var ju dopad helt enkelt och var det som fällde avgörande i den här smällheta dagen på Mont Ventoux.
Mm. Du fick just det efterspelet, fick det några inverkningar på det här med hur man såg på doping och så?
Nej, men var väl då det började uppdaga, eller började det?
Man hade ju hållit på med det.
Man hade ju hållit på med det länge, men jag tror en och annan liksom blev lite förskräckt i varje fall, att man kunde till och med dö av doping, utan det var någonting som man inte pratade så mycket om innan.
Okej, Fredrik Björk hade i alla fall koll på det där och Fredrik bor i Borås.
Mm, trevligt, då blir han Borås snyggaste cyklist, om inte allt för länge. Vi sänder en tröja.
Mm, det gör vi. Och nu sänder vi musik och sen blir det en ny tävling.
sang about me and he sang about the stars I used to dream about another town. But now it's so clear that's the only time I wish would come back. I could hold on a little longer, still my weary stomach and calm my hunger. I wish I could believe what they taught me. I saw an old photograph, and the picture that appeared, well, it took me back to the time when she was around.
Fortsätter på hösttemat. Heavy Storm heter den här låten. First Aid Kit.
First Aid Kit, ja.
Vars morfar bor 300 meter.
Jaså, ja, det ser man. Nu blev jag förvånad.
Nästan lite starstruck.
Ja, precis. Jo, vad ska jag säga? Vi har ju en lyssnartävling på gång den här gången också. Och den här gången så handlar den här om Tommy Prim, faktiskt. Tommy Prim. När Gösta Fogden Pettersson blev tredje man på Tour de France 1970 och vann Giro d'Italia 1971, då stod ju svensk cykel liksom på toppen utav liksom vad svenskar har presterat. Gösta Fogden Pettersson är ju otvivelaktigt vår allra bästa cyklist genom tiderna. Vi var ju många då som vem skulle ta över och så vidare. Då kom ju generationen med Bernt Johansson, Sven-Åke Nilsson som i slutet på 70-talet blev professionella cyklister. Och hade en hel del framgångar. Bernt Johansson bland annat och tredje man på Giro d'Italia. Sven-Åke Nilsson sjua. Och generationen efter, och nu pratar vi inte generationer egentligen, men några år senare så kommer ju liksom Tommy Prim att slå igenom med dunder och brak. Tommy Prim som två gånger var tvåa på Giro d'Italia, två gånger fyra på Giro d'Italia, vinnare av Tirreno Adriatico, vinnare av Romandiet runt. Den första skandinav som vann en klassiker faktiskt var Tommy Prim. Det var ju på det här fantastiska loppet Paris-Bryssel. Han gick ju lång utbrytning. Det var ju sällan de höll de här långa utbrytningarna, lika sällan då som det var nu. Men han var i den här långa utbrytningen och höll hela vägen. Och jag vet att jag har pratat om just Paris-Bryssel, för det var ju så speciell tävling på det viset att i Belgien var det ju hjälmtvång, medan i Frankrike var det inte hjälmtvång. Och när man startade då utkanten av Paris så var det ingen som hade hjälm på sig. Men precis innan gränsen då började man gå ner till servicebilarna och hämta hjälmar och sådär. Hurvida Tommy startade med hjälm eller inte, det kommer jag inte ihåg. Jag har inte sett några bilder, jag har inte pratat med Tommy om det. Får göra det vid tillfälle. Då vann ju han det där Paris-Bryssel då, som var en stor tävling på den tiden. Den har ju ramlat ur. Nu heter ju den Bryssel Classic numera, den tävlingen. Och är ju av semiklassikernivå i varje fall. Ja, Tommy hade en karriär som startade som professionell cyklist 1980, valde ju helt enkelt att skita i de olympiska spelen 1980 därför att kontrakt med Bianchi-teamet låg färdigt på att skrivas under av Tommy Prim och Alf Segersäll. Som kanske på viss mån öppnade upp lite grann för mig att få köra de olympiska spelen. För jag var ju med 1980. Det hade varit på gnällen att jag hade kommit med kanske om de två hade varit kvar som amatörcyklister. Hur som helst så Tommy Prim, han körde i den rosa ledartröjan. Men han vann en tröja. Och frågan är, vilken tröja var det han vann på Giro d'Italia en av de här gångerna, Tommy Prim? Vilken färg var det på den tröjan?
Och tror man sig veta det rätta svaret och vill kunna vinna en jättesnygg cykelradiotröja så skickar man sitt svar till redaktionen@cykelradion.se.
Mm. Vilken tröja var det som Tommy Prim vann på Giro d'Italia?
redaktionen@cykelradion.se. Och man kan hålla på att skicka in svar hur länge som helst.
Mm, så fick ett svar här om var igår tror
igår,
jag.
Igår
kom det senaste svar, men det blev ingen vinst för den som skickade in det. Slumpgeneratorn ville att det var Fredrik Björk i Borås som skulle vinna.
Precis, så att vi har den här, det är öppet fram till det att vi sänder nästa avsnitt.
Mm. Och vi hoppas att vi kommer inom cirka en månad.
Ja, det tror jag.
Det tror jag säkert.
Absolut.
Vi måste få tag i Fredrika. Hon kommer ur öknen.
Ja, men visst. Ja. Snacka om öken. Ja. 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 Nej, men då så.
Då så gör vi.
Då säger vi så. Tackar vi för den här gången. Så hörs vi framöver.
Tack ska du ha.
Ha det gött. Hej, svejs.